Värvet görs i samarbete med Acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
När ett av barnen för första gången sa, mamma kom hem. Alltså jag vill att du kommer hem. Och det har de aldrig sagt. Jag fick inte prata om det utan jag gått där. Och där är ju en enorm skuld alltså. Mm. För det måste de ha tänkt många gånger, men inte sagt.
Varför blir många viner bättre med åren? Ungefär så här kanske. För att den lilla mängd syre som finns i buteljen oxiderar tanninet, alltså gör det mindre surt och strävt. Andra kemiska processer gör också att sockerhalten minskar och att smaken blir rundare och mer komplex. Det här är sånt som Jill Jonsson kan eftersom hon utbildat sig till sommelier under senare år. Och det finns kanske också en parallell till hennes artistskap. Det är som om hon borrat sig djupare i musiken, i countryn under åren och gissningsvis också i sig själv. Och mer komplex för oss har hon också blivit med mötena i Jills veranda. SVT-succén vars femte säsong nyligen gick i mål. Nu är hon aktuell med massa spelningar under sommaren, sin födelsedag och med Värvet. Här är Jill Jonsson. Du, Jill, vad fint att du är här igen.
Tack, det känns väldigt bra att vara här igen. Tänk tio år.
Men Du var på gala igår.
Just det, det var jag.
Ja. Och sen är du här 8:30 liksom.
Mm.
Arbetsmoralen är det inget fel på?
Nej, den är det inget fel på. Och yrkesstoltheten är det inte heller något fel på. Någonting som jag också funderar mycket över nu för tiden. För jag tycker det är ganska roligt när jag kommer till arbetsplatser, så känner jag att jag väldigt ofta är omgiven av människor med yrkesstolthet, och det är något jag är så glad för.
Mm.
För det gör jobbet så himla roligt. Men, nej, men jag kan också säga i nästa andetag att den här månaden är jag bra nära det tempot som jag har lovat mig själv att aldrig mer komma upp i.
Mm.
Men jag tror att det kommer rätta till sig i sommar. Jag har faktiskt lagt upp en ganska modest under radarn sommar, som jag kallar det för.
Okej, okay, att du ska få...
Nej, men jag spelar på ganska små, schyssta ställen och det är trångt där ute i Kultursverige nu. Alla är ute och jobbar och jag har liksom valt intimare scener där musiken verkligen landar liksom.
Vad är det för scener?
Ja, men lite så här...
Kackelstugan typ?
Nej. Inte just, men typ, ja, så kan vi säga. Det är väl bra om alla vet vad det är för ställe. Så.
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Men jag ville säga det.
Ja, det går jättebra.
Det har aldrig sagts i Värvet förut, tror jag. Så då fick jag min chans. Nej, men vart ska du då?
16 nedslag. Jag har inga...
Är det modest?
Ja, det är det verkligen.
Okay.
Gud, det hade kunnat vara 30.
Okej, okay. Ja.
Ja, nej, 16 tycker jag är luftigt till och med,
mm-hmm,
vill jag säga. Där har jag ju tid att ligga på stranden emellan och vara med mina barn. Och...
Mm. Okej. Okay. Men du har ju liksom historiskt sett haft, och det här tangerar ju det, du har ju haft väldigt många timmar på ditt dygn, känns det som.
Mm.
Finns det liksom en nota som ska betalas på det?
Ja, men det är klart att det finns. Jag tycker att jag har missat saker såklart. Alltså du kan ju inte vara på två ställen samtidigt. Så det finns det väl. Alltså ska jag sitta och reflektera tillbaka nu på allt som jag har gjort och det tempot jag haft, så kanske jag mest tänker på att jag inte minns så himla mycket av det.
Mm.
Och det kan jag känna, hoppas någon annan minns att jag var där.
Mm.
Så det kan jag känna är ledsamt. Och sen försöker jag väl nu då med det facit att tänka liksom att ska jag kunna liksom uppleva och njuta och komma ihåg och känna saker liksom på vägen, så kan jag inte har det tempot. Men jag tror att jag behövde liksom närma mig det här strecket 50 ändå för att fatta det liksom. Det är lite det här, det går liksom inte att ångra saker man har gjort, för du fattar när du fattar på något vis. Det enda jag ångrar kanske är alla böcker jag inte har läst. Så kan jag känna nu.
Okej.
Okay. Det är nog det enda.
Men för det här då tänker jag mig att du inte minns. Det är ju jävligt intressant tycker jag, för att jag har en liknande liksom upplevelse av mitt liv, att jag blir till exempel provocerad av nostalgi, och nostalgi är väl fint. Jag vet Henrik Schiffert var med i hos Per Nordmark häromdagen och pratade om nostalgi, att det är liksom, då sa han någonting typ att det där med nostalgi får man ta i smyg, man får gå ut på balkongen liksom och så får man viska till varandra typ, minns du hur det var på 90-talet så här. För att det är, och nostalgi provocerar mig tror jag av två anledningar, dels att jag inte minns och dels också att det är exkluderande. Men
på vilket sätt? Vad menar du
med? Nej, men det är ju för de som inte var med så blir det ju liksom, ja men minns du Banana Skids? Nej, för att jag är för gammal eller för ung eller vad det nu kan vara. Men jag tänker mig att när jag har lyssnat i kapp nu på alla intervjuer jag har hittat med dig, så slår det mig att det är liksom, jag tror att du har haft så höga stressnivåer så att det finns inte plats för nya intryck, så att säga. Eller att de liksom, att du bara är här och nu, men allting måste bara bockas av, eller?
Mm. Ja, men lite så är det. Innan pandemin så levde jag också 2 år framåt. Mm. Alltså jag hade 2 år bokat liksom, vilket var en trygghet, för så var det inte början av karriären, så dit ville jag ju. Mm. Nu ser det inte ut så längre. Jag ser att pandemin kom ju med massa fantastiska saker också, även om vi pratar om det som är mest skit. Men där blev det ju tvärstopp, och det var ju någonting som gjorde att jag såg det där väldigt tydligt. Jag har nog känt det längs vägen. Jag har pratat lite för mycket om det också, tycker jag, och inte gjort någonting åt det. Men det är en utmaning, tycker jag, både hur vi lever i samhället med alla...
Du har pratat om, alltså, just att vara stressad eller ha högt tempo.
Nej, men framåtlut. Alltså att jag har gjort mycket, att jag har levt fort och att jag har bockat av och att jag har liksom... det är någonting som är återkommande i intervjusammanhang. Och så kanske jag inte förrän nu har kunnat liksom göra någonting åt riktigt. Och för att vara snäll med mig själv då, så tycker jag väl att branschen är på eller av. Antingen så är du... Jobbar du på din marknadsyta och fyller den ständigt liksom och kliver inte av den, eller så kliver du av den och då är det inte, tror inte folk hör av sig på samma sätt liksom.
Men har du varit rädd för att det ska bli för tyst liksom? Har du varit rädd för att bli bortglömd typ?
Nej, inte nu för tiden, tror inte att jag, eller det, nu känner jag att skulle det vara så då är jag ju klar liksom.
You had a good run.
Ja, nej, men verkligen, så det känner jag väl inte. Det är klart att jag inte skulle vilja, det är inte det jag menar, men jag var nog ängsligare förr.
Men sen är det väl också att man vänjer sig ju vid det där tempot.
Eller? Det gör man verkligen. Det gör man verkligen.
Jag hade en sån här dag igår när jag i efterhand så tänkte jag, alltså på kvällen jag gick och tränade, så tänkte jag så här, hur fan har den här dagen gått ihop?
Mm.
Alltså att jag hann med allt, det var helt sinnessjukt. Och då tänkte jag att så där har ju jättemånga människor. Jag vet, jag har en väninna som jobbar på något jättestort företag, och hon har ju kvartsslottar i sin kalender.
Mm.
Kanske till och med 5 minuter liksom. Mm. Och att de ligger back to back över en hel
dag.
Men
du vet, det där kunde jag vara stolt över för när jag gick och la mig på kvällen helt slut, att jag hade liksom avbockat i varenda att göra grej, och då kunde en sån lista vara liksom vad jag idag väljer att göra på en vecka. Det kunde jag då göra på en dag.
Mm.
Och jag tyckte det gick jag igång på. Jag tyckte att det var styrka liksom. Jag tycker inte det längre.
Nej.
Alltså jag är ganska nöjd idag om jag har gjort 1 eller 2 saker som jag ska göra. Det kan vara skicka en faktura eller betala en räkning eller ringa det här samtalet till någon, ja, som man ska ringa. Så att jag har blivit bättre.
Mm. På att sänka tempot.
Mm. Mm.
Ja, men det är ju väldigt inspirerande att höra på ett sätt.
Ja.
En sak som också slår mig när jag har lyssnat på alla de här intervjuerna är hur medveten du är om det här med medberoende. Om vi bara liksom, som en liten faktaruta, vad tänker du att det är?
Ja, men medberoende upplever jag är många saker och väldigt olika för olika människor. Det tror jag är viktigt. Min tolkning av medberoende är att jag i ung ålder har förhållit mig till en ganska, kanske till och med högst vanlig familjebild liksom, där jag har tagit en roll av den som ska hålla upp det liksom, på något vis. I vardagliga situationer där det inte funkar. Och där jag kan se tydliga roller i mina familjemedlemmars, i vår konstellation. Mm. Utan att lämna ut dem då, så var jag ju den som tog hand om, tror jag. Okay. Eller det är min upplevelse liksom. Och sen har jag fortsatt livet ut med att vara till lags och liksom känna av stämningar. Och jag har förstått nu sen jag har träffat en ny man som också jobbar som psykolog att jag är ganska högkänslig på det. Alltså jag kan gå in i ett rum och känna av en stämning och börja ta hand om den på en gång. Och nu överdriver jag jättemycket. Jag är vuxen och ser ju det här i mig själv innan jag gör det kanske. Men behovet finns.
Mm.
Och jag tror inte med all terapi jag har gått i. Jag går i terapi fortfarande, telefonledes nu för tiden, för att jag bytt stad, men jag är så glad för min terapeut ända sedan 2007, så att jag har ju kontinuerligt, och jag tycker att den utbildningen av mig själv är ju den bästa gåvan liksom, jag kan ge mig själv.
Men du är ju storasyrra, tänker jag.
Mm.
Min fördom om dig lite grundad då på det jag har hört dig säga, är att du också var på något sätt entertainern, att du var liksom distraktören, tänker jag mig också. Alltså så här, nu ska vi vara glada och titta på mig, eller?
Ja, nej men det är säkert, det stämmer säkert. Alltså åter, jag har inga skarpa minnen, jag försöker beskriva mer den känslan utifrån min vuxna, om jag ska använda ordet problematik med medberoende eller det som är negativt i det, så har jag väl liksom lagt ihop det pusslet i efterhand. Men då skulle man ju också kunna ta bort medberoende och tänka att jag bara var en unge som tyckte om att vara i centrum liksom. Men jag tror att det sitter ihop. Jag tror att det tror jag att det gör. Men jag har ju också fötts med en gåva som jag behövde utlopp för, och med den följer ju att någon hör när jag sjunger, ger mig ett leende, och så kommer barnet på att åh, det där tyckte folk om, det vill jag göra mer. De leende och de kramarna, applåderna vill jag ha mer av. Och så byggs det på. Så det, jag har ingen aning om hur det egentligen, hur det sitter ihop liksom. Men det som är medberoende, som jag tycker om att prata om, är ju både den här klyschan om att 70-talister, att vi är duktiga flickor liksom. Det kan man ju titta på vad det skulle vara. Men sen också att jag i mitt byggande av min karriär har omgivit mig med väldigt mycket människor som till slut förväntar sig saker, och där jag också gav mig in i en genre som egentligen inte riktigt fick plats i Sverige, och där jag också kompromissade mig sönder så många gånger. Men det har ändå tagit mig ända hit, och nu kompromissar jag inte längre. Så att det behöver inte bara vara negativt, men jag har upplevt det längs vägen som ganska negativt, att jag omger mig med liksom nästan lite narcissistiska liksom människor. Och det är intressant att sitta idag lite tryggare och lite coolare och lite mjukare i alla kanter och liksom se tillbaka på det, och faktiskt också göra upp med en hel del led. Liksom.
Och nu sa du ordet narcissism, som man ju ganska ofta hör, och som jag har förstått det, att narcissism är helt enkelt att man har lite svårt att föreställa sig hur andra människor har det.
Det är säkert det egentligen är. För mig är det, tycker jag, om jag ska förenkla det jättemycket, så är det människor som inte ser sin egen liksom brist, utan människor som bara, som aldrig har fel. Jag har liksom, ja, men människor som verkligen aldrig har fel, utan som tycker att alla andra har fel, till exempel. Som inte kan liksom zooma ut och se andra människors liksom, ja, som du sa. Men det är just det är förvånansvärt när man tänker tillbaka på liksom allt man har försökt förhandla med och diskutera om, där det liksom inte finns. Och innan jag lärde mig att säga nej, jag vill inte. Det tog jäkligt många år.
Men det här väcker jättemånga frågor, jag ska se om jag kommer ihåg alla. Men det första är ju då, och jag förstår, du tycker i liksom lite försiktiga ordalag, för alla i din familj är väl i livet också.
Ja, absolut.
Men jag bara tänker mig så här, för medberoende är ett ganska starkt ord. Att det är liksom, och du säger liksom att det var en normal familj. Jag vill ändå fråga om du kan säga någonting om vad du tror att det kommer ifrån. Varför blev det så för dig då?
Jag ogillar att prata om min familj, för de har inte valt det här livet.
Nej,
så jag tycker att det
jag
blir liksom för privat för dem. Men om jag bara beskriver det som att man har en person som tar den tysta rollen, en person som lämnar bordet liksom, och en person som slänger tallriken i golvet och gör upp med liksom situationen på en gång, och så har du då jag som du sa försökte distrahera liksom. Det tycker jag, när jag ser då en normal bild, så hade jag ingen jag hade ingen alkoholiserad förälder, jag hade liksom ingen, alltså inga stora grejer, utan jag upplever det som en ganska normal familjebild, men där liksom en person tar mer plats än någon annan och sätter ett bord i stämning liksom.
Jag uttrycker det. Men att bli medveten om det här då, liksom, vad har det givit dig? För att jag menar, om du då kommer in i ett rum och du känner avstämningen direkt och ser att jag sitter ensam i hörnet och tittar ut genom fönstret och gråter. Är du där nu att du kan skita i mig, så att säga?
Nej, det är jag inte.
Nej.
Men det vill jag inte. Jag tycker det är nu idag, ser jag bara det som en styrka. Förutom möjligtvis min egen privata relation, där det är ett bagage, där jag kanske liksom inte alltid gör rätt. Men nu lever jag ju i en ny relation som vuxen kvinna, så nu har jag en chans att göra om det liksom. Och kanske också säga bara, nej, vad fan, nu trampar jag fel igen, det var ju dumt.
Fan, det måste vara skitjobbigt att gräla med en psykolog, eller? Går det?
Ja, jag tror inte att, eller jag upplever inte att Mattias, som min blivande man heter, är en person som är psykolog i sin egen relation. Mm. Alltså det är lite så som skomakarens, liksom, går i dåliga skor. Sen har han ju såklart all kunskap med sig liksom, men det skulle nog bli konstigt för honom. Han är ju också en människa som också har ett bagage och en sårbarhet liksom.
Mm. Ja, men det jag tänker mig är så här, återigen då, för att citera mig själv för 20 minuter sedan. Jag tänker mig att liksom, om man då är så receptiv som du är, det tänker jag också kostar väldigt mycket energi, eller?
Mm, det kan du göra. Men jag är en kung på att sova. Jag brukar säga att sömnen tar hand om väldigt, väldigt mycket bra saker. Och jag är välsignad med väldigt bra sömn. Jag kan sova när som helst, var som helst och hur mycket som helst. Eller hur lite som helst.
Ja, precis. För om dygnet ska ha väldigt få timmar, då tänker jag mig att du har fått klara dig på lite i perioder.
Mm. Men det är inte som det var för... den här månaden har som sagt, som jag sa, varit en sån här månad där jag ser att det går, jag flyger till Stockholm, jag flyger hem för att få sova med min dotter, och så flyger jag upp till Stockholm, och så har man inte levt på länge liksom, och så vill jag
Greta,
inte
stäng av nu.
Ja, men ja. Såklart.
Ja.
Nej, men verkligen. Mm. Så att, och som jag sa, jag vill inte ha det så, det är inte så jag ska ha det, men det har blivit sådana månader. Men jag tycker ändå att det är inte så att jag inte har tid att ta hand om mig.
Mm.
Däremot så blev jag ju sjuk. Du och jag har ju flyttat den här med intervjun en gång, och det, nu får man ju vara sjuk. Innan så, sist vi såg, så hade du halsfluss och man jobbade ändå. Det gjorde vi väl på ett annat sätt innan pandemin. Och det, så jag var ju faktiskt, ställde ju in en hel dag och sov. Och det gjorde ju stor nytta.
Mm. Mm. Men, är du, för jag menar, du har ju varit i showbiz i 300 år. Har du en sån läkare som du ringer när du behöver?
Ja. Ja.
Vad är det man
världens
får?
Världens bästa. Nej, men vad är det för, du menar vad man får för medicin?
Ja, exakt.
Nej, men det är nog högst individuellt. Jag har ju, nu har jag ju hållit på så länge så att jag vet ju direkt vad jag behöver. I skarpt läge så skriver man ju ibland ut kortison.
Ja, exakt.
Och det är ju, precis, inte allvarligare än betapred, men det är ju ingenting man ska ta ofta, för då förstör ju du. Det är inte bara att ta kortison överhuvudtaget, men det är ju många människor som tar kortison av massa olika anledningar.
Jo.
Men det är väl det som gör att stämbanden, som oftast är det sista liksom hoppet när man är sjuk, så är det ju om inte jag har stämband så kan jag inte sjunga, men har jag feber och behåller maten så kommer jag jobba om mina stämband funkar.
Mm. Men du har ju en, det här är någonting som jag ville prata med dig om, nu blir det lite rörigt kanske, men nu är vi ändå inne på din stämband. För jag har tänkt på att du har fått prata lite för lite om din röst, tycker jag.
Jaha.
Kan vi inte göra det?
Jo, gärna.
Vad tycker du om den?
Nej, men jag tycker att jag har en väldigt stark och kraftig röst. Jag märker att det är mycket volym. Speciellt när jag sjunger med andra så är det väldigt tydligt. Sen är det lite som att titta på andra saker man har. Att, egenskaper, liksom, att jag har ju det jag har. Så att jag är mest tacksam för att den fungerar. Och för att, ja, att, det är klart att man kan liksom önska mer eller önska någonting annat. Men
vad?
Det gör jag inte.
Vad?
Men, alltså, jag är ju uppväxt med först Carola. Då var jag 10 år. Carola har ju en enormt stor röst.
Hur förhåller vi oss i ålder? Du är 1 år äldre än jag, men hur gammal är hon? Är hon född på 60-talet?
Hon var 16 när jag var 10. Så att,
ja, då var hon 67.
Ja. Bör hon vara. Mm. Så att jag var ju 10 år och väldigt mottaglig när hon vann med Främling. Liksom. Mm. Så att jag hade en enormt Carola-period. Och även om jag dansade liksom parallellt med Lena Philipsson och några andra, alltså att jag lyssnade på dem, så dansade jag också till liksom både ABBA och Boney M och sjöng Evert Taube och All Country då, som jag har pratat om många år, fanns på vinylspelaren hemma. Men sen kom ju alla stora sångerskor, det var Mariah Carey, Whitney Houston, Celine Dion, och jag ville ju klara av alla de grejerna och alla Whale och liksom, som de gjorde som man inte kunde då. Så att med det så tycker jag att min röst har mycket, men inte det.
Okay.
Så kan jag säga. Mm, mm. Och sen har jag ju också då, nu får du alla sorgliga delar av det, men förutom allt jag då är väldigt stolt över rösten, så har jag ju också spenderat 20 år i Nashville och skrivit mycket musik där. Och när jag, som ändå tycker att jag är en tillräckligt god sångerska, sjunger in en demo där, så är det nästan alltid som låten ska pitchas vidare till någon annan än mig. då låter de någon annan sjunga in den igen. Och det är inte för att de tycker att jag sjunger dåligt. Det är för att, för att jag inte låter Nashville för dem.
Mm-hmm. Okay.
Och det har ju också varit sådär, men vad är det, vad gör jag för fel?
Det måste vara lite knäckande, ja. Eller?
Men nu handlar det mer om för mig att finna dynamik.
Har du liksom övat? Är det, eller?
Nej.
Nej.
Jag är en sån här självlärd person.
Learning by doing.
Ja, lite så. Och sen tror jag att jag har haft lite tur med att min kropp har hittat sin liksom sångteknik i tidig ålder. Så att jag har liksom, jag kan hämta luft långt bak på ryggen liksom.
Det låter spännande.
Ja, nej, men alla som har yogat tror jag kan känna igen att man liksom kan fylla magen med luft och man kan liksom fylla lungorna med luft. Och man kan också tänka nästan att man fyller, liksom att man har extra depå på ryggen liksom. Så brukar jag känna ibland när jag hämtar extra luft. Som kanske egentligen bara är den allra sista luften som finns allra längst ner i lungan liksom. Som du ska försöka få ut. Nu när du andades in så lyfter du dina axlar ända upp till öronen.
Jaha, det ska man inte göra.
Nej, men du fyllde ju bara här uppe.
Jaha, okej.
Okay. Mm. Fyll magen en gång. Utan att höja axlarna. Tänk, magen ska fyllas. Du är fortfarande bröstet.
Vad fan,
lägg handen på magen. Andas in. Nu.
Mm.
Om djuret. Mm. Ja, det ja. Vi kan ju utveckla det en annan dag. Men det är intressant, luft är ju viktigt att få ner i magen.
För jag har tänkt på dig nu när jag har lyssnat liksom på dig mycket, att du, alltså den är så jävla stadig, men det känns också som att du har sån kontroll över den. Det känns som att den spricker liksom på rätt ställe och, alltså spricker, säger man så. Men ja, du förstår vad jag menar. Mm. Att och så finns det den där naturliga hesheten som du har i din talröst också på något sätt. Som är, ja, men det är en riktigt jävla bra röst skulle jag säga.
Tack, vad roligt att höra. Men jag upplever så här också. Jag hade ju, när jag då berättade att jag är uppväxt med alla stora sångerskor och sådär.
Som ligger högt också, ja, känns det som alla de.
Och så har jag ganska mörk röst. Mm. Men jag skulle också säga det att jag sjöng ju coverband i många år. I ett countryband i många år. Så att jag har nog varit ganska, och så har jag också varit den här folkliga artisten som har gått in i väldigt mycket stora Rhapsody in Rock och liksom alla såna stora julgalor och så här, jobbat med mycket artister har gjort. Jag har sjungit med över 100 personer i Sverige. Att jag är ganska bra på att ta scenen dit jag kommer. Jag kan inte sjunga i opera och jag är inte jättebra på att sjunga liksom klassiska saker. Men så fort det är bara olika liksom populistiska genrer så kan jag ganska lätt hitta liksom en röst till det. Och det tycker jag är en styrka och det tycker jag är coolt. Men det som har varit utmaningen sista tiden, det är ju att hitta min tonalitet. Vem, när man tänker på mig, tänker man då på när jag sjunger Jolene eller en AC/DC-låt med Charlotte Perrelli eller är det liksom när jag sjunger Blue Eyes Crying in the Rain med Christian Gidlund? Mm. Jag har ju härjat i en sån enorm bredd liksom. Att jag nu tycker att det är intressant att tänka, vad är min ton liksom när jag är jag och sjunger mitt?
Mm. Men det där är ju lite intressant tycker jag, för att jag har en känsla av, men det kanske är min projektion på dig, men jag har en känsla av att, för du öppnar ju en platta från 2016 som jag borde veta vad den heter, med en låt som heter I Will Never Let You Know.
Mm.
Och det så tänker jag, den är ju väldigt liksom modigt producerad.
Ja, nej, men den är naken.
Ja,
alltså den exakt. Är skör liksom.
Och den är ju väldigt mycket din röst bara liksom. Mm. Plus att det känns också som att den kommer från, ja, men från din själ, mm. liksom själva texten tänker jag.
Men jag var väldigt ledsen den perioden. Alltså jag hade skilt mig eller hade bestämt, jag kommer inte ihåg när jag spelade in den ens. Om jag hade skilt mig eller skulle skilja mig. Men det där, det jag tycker, den låten inte jag skrivit till början med, men det kändes som det var jag som hade skrivit den. Du vet när man hittar in i en låt och känner varenda ord. Och jag tyckte den var så... hela den perioden i mitt liv var lite sådär att... Jag kände att jag aldrig skulle kunna liksom låta... Eller förklara eller låta min exman liksom förstå hur olycklig jag var. Och det hade inte bara med honom att göra. Det hade med min egen livsresa att göra. Jag var liksom inte... Alltså en stor del av mig älskade honom när jag lämnade honom. Men jag älskade inte mig själv. Jag älskade inte den jag blev med honom efter alla de åren. Liksom. Jag hade gjort en resa och tappat bort mig själv ordentligt. Men samtidigt hade jag också ett offentligt liv. Och det är samma sak där. Liksom. I will never let you know. Jag kommer alltid ha ett smile i ett sammanhang, i ett professionellt sammanhang. Det är en styrka jag har. Man kan också se det som en svaghet eller en skärm. Men jag tycker att det finns en skillnad på ett offentligt liv och på ett privatliv. Och det har jag liksom, den skolan har jag gått, jag kan det. Mm. Men jag har inget behov av att dölja sårbarhet eller mänsklighet liksom. Men den låten fångade så mycket. Jag tror att jag öppnade dörren med den plattan till min publik och min sårbarhet. Mm. Där klädde jag mig lite liksom och visade upp människan på något vis för första gången. Mm. På riktigt. I'm inside out, shot through the center. Feel the scar where you entered. Took my life and turned it upside down. I'm burned to ashes, split down the middle. If anyone asks, it hurt just a little. I died inside the day I let you go. But I don't wanna let you know.
Ja, den är väldigt fin tycker jag. Och det känns så här, men jag blev också lite förvånad, för det kändes så otroligt mycket som att det var dina ord. Så jag tänkte att du hade varit...
Nej, det har jag inte. Och sen är det också så att om man lyssnar på den låten så har jag... Jag tror inte att jag tar i en enda gång. Jag sjunger bara i ett väldigt sårbart register hela tiden. Mm. Och jag har nog alltid haft ett litet behov av att gapa till lite och visa på... Här har vi lite styrka och lite register liksom. Men det har varit... Det var också starten på något nytt.
Mm. Men hur är du med liksom, för att du började, du pratade för en stund sedan om det här med att vara liksom i händerna på andra människor och, och sådär. Hur har du varit med producenter genom åren? Har de fått bestämma liksom?
Alltså jag har jobbat med väldigt få producenter, ska jag säga, först och främst. Jag har nästan, jag är lite så med människor, när jag hittar någon som jag tycker om så håller jag ganska hårt och väldigt lojal. Och har också väldigt mycket lojala människor omkring mig. Men jag har nästan jobbat uteslutande med en kille i Malmö som heter Amir Ali. Och jag skulle bli så superrörd om jag började prata med honom. För han är en av de finaste människorna som går på den här jorden. Han är helt otrolig. Och att producera skivor med honom eller på den tiden han producerade är som att verkligen bli sedd. Och lyssnad på liksom. Han är, jag hoppas att jag får jobba med honom alltid och livet ut.
Hur hittade du honom?
Jag vet faktiskt inte om det var Maria Molin, min kollega, som hittade honom. Jag kommer inte ihåg det. Det var 2003, en sån här tid, Melodifestivals tid. Det första han gjorde var Crazy in Love. Mm. Och han har också varit så himla duktig på att hålla mig i handen i kompromisserna.
Okay.
Liksom, när han har behövt trycka ner en låt till 3 minuter som egentligen är 4 och ta bort viktiga delar för att radion ska ta i det liksom. Eller faktiskt tillgodose den som betalar hans faktura, som kanske i sig i slutändan alltid är artisten, men det kanske inte jag fattade riktigt då, så har han alltid lyckats göra alla glada liksom. Så att, nej men han har jobbat mycket. Sen jobbade jag ju också med Nathan Chapman som ligger bakom Taylor Swifts första plattor och som jag lärde känna via Liz Rose, som också skrev Taylors första låta med Taylor. Och ja, jag var med den tiden när Taylor var 15 år och sprang runt i Liz trädgård. Mm. Och han har jag jobbat med. Och han kanske jag... Han tog nu mer en producentroll där jag gjorde lite som han sa. Och det hör man på plattan också. För jag har ett helt annat sångsätt där. Jag sjunger ganska mycket större och lite mörkare än vad jag brukar göra.
Och det är så här
The Woman I Become heter den plattan.
Mm. Och i efterhand känner du att...
Att det var en del av min resa bara. Jag värderar inte det som något dåligt eller bra, utan mer bara som den resan där jag lyssnade, där jag inte kanske var riktigt mig själv, utan försökte vara någon annan med hjälp av honom liksom.
Just det.
Men den strävan och längtan att liksom slå utanför liksom sin egen tonalitet och sin egen uppbyggnad karriär gör ju, eller har gjort att jag, ska säga, har format mig lite längs vägen och provat. Vad händer om jag går dit och vad händer om jag gör så och lyssnar på den? Och det är väl helt normalt.
Men var det, fanns det någon liten förhoppning slash tanke om Amerika för dig då?
Då fanns det. Så här, jag har ju insett att jag aldrig har jagat det tillräckligt, för det har jag verkligen inte. Jag har alltid åkt hem. Alltså det har jag verkligen gjort. Och på samma sätt som jag har flyttat hem till Ängelholm. Jag gillar det lilla lagomma. Liksom, det är bara att erkänna. Så att jag har inte haft rätt hunger för att jaga det. Men jag har också varit väldigt krass och varit i liksom branschen av rätt anledning. Det är ju liksom, Jag har inte varit mycket vill ha mer, utan jag har hela tiden fått leva i min dröm och göra allt jag velat göra och ändå fått vara i USA, även om jag inte har slagit där. Så nu vet ju ganska många vem jag är i Nashville till exempel. Så att nu får jag det göttiga utan att behöva bära pressen av att vara någon. Mm. Jag får ändå vara där och musicera, och det är ju det jag vill. Liksom.
Men vad är det du tänker, Sarah? Jag fick känslan av, eller jag har fått känslan flera gånger av precis det här du är inne på. För att jag har också försökt slå i USA. Men det man inser är så här att det tar liksom, det kommer ta 10 år och du kommer behöva vara där och du kommer behöva verkligen, man kommer behöva åka runt på alla radiostationer.
Mm. Ja, och sen tror jag också det och det finns så mycket att säga med USA här. Först och främst upplever jag att södra USA och framförallt countryn är väldigt liksom, det finns en patriotism. Det finns liksom en, är du inte amerikan, är du inte riktig country-sångerska liksom. Mm. Det är svårt, om du tittar idag på kända country-artister så är det väl nästan ingen. Keith Urban, australiensare, och så ja, kanske ett par till. Jag kan faktiskt komma på någon mer än han just nu, men det är klart att det finns fler. Men jag menar, det finns inte så många som har slagit stort liksom, som inte är amerikaner. Sen känner jag som du, när jag kom till Nashville första gången, det var 2001. Det var väl egentligen första gången som jag klev dit med ens tanken om att kanske, liksom, det var inte därför jag åkte dit, men jag åkte dit för att lära mig skriva musik. Men jag kan tänka mig att det ändå fanns i min kropp lite då, någon liten förhoppning och dröm. Men 3 år senare hade jag barn och jag skulle liksom aldrig vilja vara borta från dem på det sättet. Och som du sa, det skulle ju kräva liksom år. Mm. Och hur stor är chansen ändå att liksom nå igenom det bruset? Och det är någonting jag säger faktiskt utan att förminska mig själv minsta lilla. Jag tycker inte att jag är så unik. Så att jag tror att världen behöver mig på det sättet. Jag tror att jag är viktig för liksom vissa människor. Och där har jag hur mycket som helst att ge. Men jag är liksom inte kanske näst för alla. Och det är helt okej.
Mm.
Jag är så himla tacksam för vad jag har. Jag tycker att jag har så mycket. Jag tycker att jag har levt min dröm så många varv nu så att jag tycker det är svårt att hitta en bucket list liksom.
Men du kommer inte ihåg något?
Jo, det gör jag. Men jag kommer inte ihåg allt liksom. Men vissa minnen sticker ut. Men det är en sån mängd av saker. Så att jag kan tycka att det liksom, då det blir ledsamt är när det kommer fram någon människa liksom på stan och hugger en och har något fantastiskt fint att berätta liksom om något möte som de har haft med mig och så finns det inte där, så känns det ju jätteledsamt såklart. Mm. Så att ja, jag kommer ihåg ganska mycket men inte allt.
Nej, men precis, men jag vet inte, fick jag någon respons på min tanke där om att du har varit för stressad för att ta in nytt?
Det kanske inte du fick. Jag kommer inte ihåg det. Vi har pratat om så mycket och det har varit så scattered. Men jag... det är svårt att reflektera tillbaka på 30 års karriär och tänka på det. Det har ju ändå format mig på något sätt till den jag är. Och jag sitter ändå här och tänker nu att nu vill jag inte ha det så länge. Nu har jag sprungit klart. Nu är det dags att liksom njuta av liksom det jag får uppleva.
Mm.
Och jag tycker barnen är till stor hjälp. Och milstolpe, jag fyller 50, milstolpe, min äldsta dotter tar studenten. Hon sitter nu och får lämna ut henne lite då, men det tror jag hon skulle klara av att sitta och säga liksom att, gud, jag vill inte att skolan ska ta slut. Och hon har inte alls varit liksom den som har tyckt att skolan har varit liksom just pluggandet är det bästa hon vet. Inte jag heller för den delen. Jag känner igen mig väldigt mycket henne, men ändå alltid skött skolan liksom. Men nu börjar hon känna den här liksom sentimentaliteten att hon aldrig mer kommer att gå i gymnasiet och hon lämnar den tiden. Liksom. Och det är ju med de här milstolparna ändå som jag känner att nu man vill vara närvarande. Man vill uppleva detta nu för det kommer inte tillbaka. Så den närvaron tycker jag att jag verkligen funderar på. Jag har en dotter som fortfarande faktiskt är ganska ung. Hon är 13 och att inte missa liksom henne med de här åren som hon har liksom, mm, tills hon flyger iväg. Så att jag tycker ändå att man får hjälp.
Men tycker du, för att jag menar, det finns ju en otrolig låt också på ditt senaste liksom vanliga album som bara är ditt. som handlar om Havana liksom, som dessutom är en duett, och då vill man ju bara liksom, man vill ju också att hon bara ska fortsätta sjunga, för det där
det är så himla roligt.
Eller hur?
Det var så, alltså, det, jag vet att sånt här är alltid så svårt, man ska prata om och berätta hur det gick till, så kan folk liksom misstro, men det här var, ni fattar inte vad spontant det här var. Det var verkligen på väg ner till studion, hon bara säger i sista minuten, kan inte jag få följa med? Och så följer hon med, och sen så sitter vi i bilen och jag övar på låten, och så säger jag bara, kan inte du sjunga in en vers bara för dig och mig så vi har det? Och sen som jag bara gick i tusen bitar, jag har aldrig hört henne sjunga på det sättet. Hon har aldrig liksom visat på den längtan. I miss you too and I wish that you were here.
Kommer hon fortsätta sjunga?
Jag vet inte. Alltså jag vet inte om hon har det. Och detet menar jag inte då om hon är bra eller dålig, utan mer bara om hon har den längtan. Alltså för mig var det liksom beyond längtan, det var ett kall. Jag känner fortfarande att jag säger att jag inte hade ett val. Alla har ett val, men jag tror inte jag hade fungerat om jag inte hade fått sjunga. Liksom. Så tror jag inte det för henne. Men hon har en otrolig kärlek till musik. Jag har fantastiska spellistor. Hittar musik från alla liksom, tidsepoker. Förvånar mig varje dag med det. Så att, jag hoppas på något sätt att hon hittar in det. Men jag tycker också, som har levt i branschen, att man måste verkligen, verkligen, verkligen vilja det liksom, för att man ska kunna orka med det liksom.
Mm. Samtidigt så, jag menar, för mig har ju musiken alltid funnits. Jag började liksom spela in skit när jag var tonåring. Men på ett sätt så är jag så himla glad över att den aldrig har varit en del av mitt yrke. För då är den på något sätt oförstörd fortfarande, förstår du? Liksom, att det blir en ventil där jag liksom kan rensa hjärnan genom att sitta och plinka på något instrument liksom. Mm.
Och med det så känner jag mig genast dum, därför att jag tänker utifrån min egen resa som jag har gjort, som har handlat just om att leva på musiken och underhålla. Mm. Man kan göra musik hemma varje dag om man vill, och liksom, men då måste man hitta sitt uttryck, och det är väl det jag känner lite att vi har. Det här var så högst spontant. Jag tror hon blev förvånad själv också över hur bra det blev.
Ja, men
alltså, och att folk reagerade som hon gjorde. Men sen är ju också samtalet otroligt genuint, och hon var ju också liksom, jag fick ju bolla med henne både med den låten och med resten av plattan. Det var ju en otroligt personligt album liksom, att hon skulle vara okej med detta. Och det är ju, jag tycker att jag känner en otrolig, utöver den villkorslösa kärleken till mina döttrar såklart, så känner jag en otrolig stolthet över henne och vår relation och mig själv, att vi kan göra en sån här platta, eller att jag kan göra en sån här platta om vår relation, och att hon kan stå där som en ung människa och vara stolt och inte bara tycka att jag är så pinsam. Jag beundrar henne för det.
Men du kanske måste göra en skiva om Lillsyran också.
Det säger ju alla. Och det är skittufft att höra. För det har ju, den tanken har jag ju tänkt. Mm. Men för mig är det här åldersrelaterat. Jag vill absolut inte sjunga om min 13-åriga dotter. Hon är ju för ung.
Jo, men det kommer väl.
Ja, men kanske. Tid. Absolut. Det är ju inte något som jag har missat, kan man säga.
Nej, jag fattar.
Det var jättemånga som reagerade så. Och det, sen kan man ju också säga att den här plattan är ju inte bara till Havana. Det är ju alla döttrar och söner och föräldrar liksom.
Mm.
I den separationen som man sällan pratar om, tycker jag.
Mm. Men jag tänker mig också att den på sätt och vis har, alltså nu är ju min son då, jag hade missuppfattat åldern på din lilla, jag trodde att hon var lite äldre, men min son är 14.
Mm.
Men det är också, jag tänker mig att du touchar någonting där i den skivan som ju många av oss tror jag funderar på, och det är ju liksom, eller jag kanske läser in för mycket, men jag tänker mig att du är så här, har jag gett dig tillräckligt mycket tid?
Mm.
Och det finns ju någonstans en liten touch av dåligt samvete kan jag känna, att när jag då, ofta när vi ses liksom efter skolan. På morgonen är jag jättedär, men då är inte han där, då vill jag han bara hålla på med liksom sin skärm och helst slippa prata liksom. Och sen när han kommer hem från skolan, då är jag som en liten trasa bara, jag orkar liksom inte. Sen pratar vi givetvis kring middag och så, men
jag hade, när jag var, nu vill jag svara på två, så det vill säga två saker. Först och främst vill jag prata om en låt, men innan jag gör det så kommer jag ihåg när jag var, när barnen var som liksom mest behov av mig i min stress, så vet jag att de var med mig överallt. Det är fördelen jag har i mitt jobb, att jag kan ta med dem. Så att där tror jag ändå att jag var närvarande. Förutom uppladdning inför gig, det har vi pratat om nu när de är stora, att de känner av när jag går in i, det, i den stämningen. Och det känns jättefint att vi kan prata om det, att jag kan säga att jag är så ledsen för att inte jag fattade det själv. Liksom. Och nu kan de uttrycka det. Nu märker jag att du är på väg till jobbet nu. Och då går de undan. Liksom.
Hur länge laddar du?
Nej, men det är bara, nu pratar vi bara kanske en halvtimme eller en timme innan. Det bara handlar om smink och hår, att jag kan bli så här, nu får ni gå ut och badrummet, för nu måste jag, det blir mer tonen att den blir liksom irriterad eller, och det är ju en slags förberedelse som jag ibland inte har varit medveten om. Men när de var små och jag var hemma och jag kände att jag sprang runt i cirklar i hemmet, då gjorde jag bokstavligt att jag satte mig ner på golvet. För att jag skulle komma ner, och då kommer ju barn, sätter man sig på ett golv så kommer barn. Det gör de faktiskt även i vuxen ålder, har jag märkt att man kan experimentera med. Det är väldigt intressant. Men tillbaka till plattan, så skrev jag ju en låt som heter I Will Make It Up To You. Och det var ju för att jag skulle resa till USA, detta är nyss, alltså för 2 år sedan. När ett av barnen för första gången sa, mamma kom hem. Alltså jag vill att du kommer hem, och det har de aldrig sagt, jag kan inte prata om det utan att jag går där. Och där är ju en enorm skuld alltså. För det måste de ha tänkt många gånger om inte sagt.
Men då är man ju där, jag menar, vi pratade lite om det när vi bryggde kaffe, vad är alternativet?
Nej, men det är inget alternativ om jag ska funka. Det finns ju ett alternativ då. Då fanns ju ett alternativ att åka hem.
Men det är ju, gjorde du det då?
Nej, det gjorde jag inte, för att jag skulle hem 3 dagar senare. Mm. Men det var liksom, alltså jag kom ju hem ändå. Det hade tagit typ, jag hade kunnat åka en dag tidigare med tanke på USA. Men det är ju liksom, det kommer alltid vara starkt att välja sig själv och sitt yrke liksom före barnen. Sen har jag alltid känt att jag har varit otroligt närvarande. Mina barn har alltid fått ringa mig alla tider på dygnet. Och jag har aldrig varit avstängd. Och det tror jag att de känner. Liksom. Och framförallt finns ju samtalet. Men det är, jag har ändå den här känslan att jag vill gottgöra dem. Liksom. Mm. Och det gör jag genom att använda ordet nej. Alltså att, till mitt jobb. Alltså tacka nej och välja att vara någon annanstans än att jobba.
Men, och det privilegiet har du kanske någonstans jobbat ihop till. Liksom. Det kanske inte,
ja, alltså, det är inte alla som har den möjligheten att välja det. Mm.
Men är det för tidigt för dig? Liksom, jag menar, har du tyckt att det har varit lätt att vara mamma?
Oj, svarar jag ja på den frågan så trampar jag ju snett. Och svarar jag nej så är det inte heller riktigt sant. För jag tycker inte att det är svårt att älska, och jag tycker någonstans att vara mamma eller förälder handlar bara om att älska och liksom finnas där på något vis i det stora penseldraget. Sen är det ju svårt för att man räcker inte alltid till. Jag kan inte alltid, jag har inte alltid gjort det bra liksom. Så att det är klart att det är inte lätt, är det inte alltid liksom. Men jag tycker att det är lätt att älska, och jag tycker att det är liksom, jag har aldrig en enda sekund inte velat vara mamma eller känt att shit vad jag gett mig in i, det här skulle jag inte gjort. Utan jag är väldigt tacksam och är väldigt stolt över liksom den närheten vi har ändå.
Jag tänker mig min
vad tycker du?
Nej, men han är 14 nu som sagt, och han verkar i, ja det är klart, jag tänker mig att, för du vet jag har ju lite Tourettes tendenser ibland i sociala sammanhang, så jag kan ju säga lite konstiga saker liksom. Men förutom det så tror jag att han det verkar inte som att han verkar liksom inte skämmas över mig ännu, och det får man ju vara tacksam över. Att vi var på Gröna Lunds öppning och då fick jag liksom åka karuseller med honom och sånt. Det tänker jag mig, det är väl inte givet, karuseller. Vi åkte skitvidriga grejer. Jag vet inte. Alltså, och jag bara tänkte så här, men det här kanske är sista gången jag får göra det här med honom, så nu åker jag väl den här jävla Insane eller vad fan det heter. Oj, förlåt, nu säger jag fel park. Men du fattar vad jag menar.
Jag fattar. Jag läste, eller du vet hur man blir bombad med massa Instagram-grejer som man inte följer. Jag helt plötsligt dök upp en äldre herre som sa i ett klipp.
Ja, just det, den där.
Med succé. Att succé är när ens vuxna barn vill umgås med en. Och det, när du sa det här nu med att det kanske är det sista. Jag tror inte att det kommer vara det sista ni gör tillsammans. Jag tror att jag är ganska övertygad om att mina barn och jag kommer hänga framåt liksom, och göra resa ihop och göra saker ihop. Däremot kan jag ju också unna mig och säga att den här sommaren är kanske sista sommaren där jag kan tala om för mina döttrar att vi ska åka till Kreta tillsammans. Liksom. För sen flyger den äldsta iväg på sitt håll och sen har den yngsta skola eller något sådär. Mm. Så att det finns ju milstolpar man kan hitta i det här sista gången och sådär. Men det är väl lite det jag menar med att vara, att älska sina barn och vara rolig för sina barn. Det är ju, försöker kanske alla vara, men jag hoppas att det ska hålla i sig. Jag upplever att det vi är, jag är själv uppväxt, har jag alltid fått vara med. Och alltid liksom kommit tillbaka på något vis. Mm.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Alltså det här med intervjuer. Mm. Du har ju givit många. Mm. Och jag tänker mig så här, jag får ändå känslan av, för jag får känslan av att du fan fortfarande ändå i viss mån är på din vakt när du sitter i intervjuer.
Ja. Därför att jag vet att först och främst tycker jag väldigt mycket om din podd.
Tack.
Och den är väldigt omtalad och väldigt omskriven. Och jag vet att folk lyssnar och så plockar de ut valda delar. Och så blir det liksom rubriker och tråkiga artiklar. Och det är ändå liksom den bilden som nås av den icke-tänkande människan. Liksom, som bara klickar över en rubrik och som inte orkar tänka längre även om de kan. Liksom. Och det är så jävla ledsamt. Jag tycker medieklimatet nu är så ledsamt. Det finns liksom så lite värde kvar. Liksom. Det här samtalet är ju värde för mig. Jag tycker om att vara här för det är ett riktigt samtal. Men det finns inte så mycket av det.
Mm. Och sen så hörde jag dig säga en fras som liksom fastnade hos mig. Och det var verkligen bara en bisats du sa det. Men det var så här, det är inte riktigt så man ser på mig.
Nej.
Och det var ju då i ett sammanhang om, jag minns inte ens vad det var. Men det är liksom, det är på något sätt dubbelt självmedvetet. Du är liksom medveten då om vad du säger. Och på något sätt så är du då också väldigt medveten om bilden av dig. På något sätt.
Men om jag säger så här då. Idag, nu ser jag om jag kan få ihop det här. Jag känner ju mig verkligen liksom inte rädd för att sitta här. Jag känner att jag har liksom, skulle väldigt gärna dela med mig av precis allt. Jag känner att du är väldigt mycket människa, du är väldigt generös när du pratar om dig själv. Och det vill jag också vara. Jag vill också liksom att människor ska känna igen sig i mig, och jag vill känna igen mig i andra människor. Och när du säger det du precis sa då, så är det väl så att jag har väl spelat mig själv. Det följer på något vis liksom jobbet lite grann. Eller om man... Och vad svårt att prata om det. Jag tycker det är svårt att hitta rätt ord. Och det är inte som jag vaktar. Det är för att jag vill att folk ska förstå hur jag, vad jag försöker säga. Jag tänker att jag försöker alltid vara samma person som privatperson och artist. Men på något sätt i liksom skyddsnätet så kommer det in en liten persona. Och så kommer det upp den här tillrättalagda bilden som jag tror att jag har bidragit till. Och som jag tror att vi gärna gör när vi lägger ut saker, fina saker på Instagram och sådär. Men sen kom Gilles Varanda in för 10 år sedan. Och då fick man möta... lite mer av min privatperson och den människan jag mer upplever att jag är. Och sen dess tycker jag att det jag vaktar om bara är sunt förnuft, därför att jag vet hur mediasamhället ser ut. Jag vet vad jag vill bjuda på och vad jag inte vill bjuda på. Jag delar gärna med mig av sårbarhet i musik och delvis på Varandan, därför att det får ett annat värde där än i ett intervjusammanhang.
Mm.
Och sen Gilles Varanda upplever jag nu att folk mer har förstått vem jag är som person. Jag vet inte vilket sammanhang det där kommer, så jag vet inte riktigt vad det är för...
Inte jag heller.
Och därför blev det lite otvist att prata om det som att jag har en dubbel vakt, för det kanske bara var i det sammanhanget. Men eller så har jag det, jag vet inte.
Jo, men jag hade inte ställt frågan om det inte hade varit så att jag tänkte att det vittnade om någonting. Och jag tänker mig att det i stort handlar om någonting annat som jag tror är en stor del av dig eller har varit. Och det är ju det här med kontrollbehov som vi har varit lite inne på. Liksom. Mm.
Men jag har ett kontrollbehov fortfarande. Jag tror jag kommer ha det resten av mitt liv. Mm. Jag tycker att en del av kontrollbehovet är ledsamt, för jag släpper inte ut håret och blir hämningslös. Vilket jag ibland längtar efter att göra. Och bara säga någonting galet och skratta åt det dagen efter istället för ångest. Liksom. Igår till exempel tappade jag texten, så det såg ut som att Nike... Selma tappade texten, fast det var jag som tappade texten. Och det är en sån här sak som kan hända, och det har hänt många gånger i en karriär, men det händer inte mig så ofta. Det är något som jag ändå ligger liksom och gnagar på kvällen sen liksom lite grann. Det kan vara lite svårt att släppa liksom.
Mm.
Och det kontrollbehovet är ju larvigt liksom, efter 30 år på scen. Det får man ju liksom, sånt kan ju hända liksom.
Mm. Men och det där hänger faktiskt, för jag tänker mig, ja men dels så tänker jag mig att det har ju gagnat dig. Du har lämnat väldigt lite åt slumpen då, om du har ett starkt kontrollbehov, eller?
Mm. På vilket sätt tänker du att det har gagnat mig? För jag tycker nämligen en del av kontrollbehovet också är en professionalism. Att jag vill liksom, jag tycker också det är en ambition.
Mm.
Alltså att ha koll på läget liksom.
Jo, men det är väl att inte slarva, och då gagnar det väl dig.
Mm.
Om gör ett bättre jobb.
Jag har börjat ställa frågan och sen svarade jag.
Ja. Nej, men det var ju dit jag ville komma liksom, att jag menar, människor som har ett starkt kontrollbehov, jag tänker mig att det är liksom någon slags intermittent, nu använder jag ett svårt ord, men jag tänker mig att emellanåt så får man faktiskt vatten på sin kvarn. Jo, men det var tur att jag kollade 2 gånger så att kaffebryggan var av, för att nu var den faktiskt inte av. Så att du fattar vad jag menar. Eller spisen eller vad det nu kan tänkas vara. Och det där, och då så, för att försöka fördjupa den här frågan lite, så gick jag in på psykologiguiden som jag inte visste fanns. Men och då skriver de att ett starkt kontrollbehov leder till stress som i sin tur påverkar vår uppmärksamhet, vårt minne och vår avslappningsförmåga negativt. Resultatet blir ofta mer stress och osäkerhet, och så förstärks den onda cirkeln.
Wow.
Vi var ju lite på det här, men
ja, du vill att jag ska kommentera det. Ja, nej, men vad ska jag säga? Det är ju, alltså, jag utgår från att det finns en vetenskap bakom det där. Och då är det säkert så. Och då är det ju svårt att veta vilka stressnivåer. Jag har ju fått höra i hela min karriär och hela mitt liv att jag stressar mycket, och vänner och bekanta har sagt jag fattar inte hur du pallar och jag hade aldrig orkat och sådär liksom. Men sen när jag gick in i förklimakteriet, så, vilket jag också, by the way, upplever att kvinnor inte pratar tillräckligt mycket om, för det kommer alltid, kommer från nästan alla som en chock, och då kände jag ju direkt att någonting var fel med min kropp. Liksom. Uteblivna menstruationer som jag aldrig haft minsta lilla liksom, problem med. Och då var ju alla direkt, det är stressnivåerna, det är binjurarna och det var liksom... Brr. Och under alla kontroller jag har gjort i mitt liv, jag har liksom aldrig haft några fysiska liksom, problem. Men, och jag kan också säga att när man går in i förklimakteriet så blir också minnet en diskussion som jag tror många kvinnor kommer känna igen sig.
Aha.
Det är en jättestor del av det att korttidsminnet blir annorlunda. Liksom.
Wow.
Ja. Men jag skulle säga det att jag tycker det är ganska logiskt att om man ska vara överallt och kolla allt och fylla i minsta lilla liksom crack, det är klart att då finns det ju inte plats. Liksom. Det var lite, nu går tillbaka till det enkla exemplet om att springa fort. Mm. Är man överallt så är det svårt att titta, liksom, uppleva överallt liksom, noga.
Mm. Men,
så det låter logiskt.
Ja, men sen tänker jag också att nu sa du för en stund sedan också att du är omgiven av människor som tar sitt stort jobb på stort allvar.
Ja.
Har du liksom med åren då blivit duktigare på att se det och slappna av? Och
verkligen, och framför
allt... Och lita på andra.
Ja, och framför allt så är jag, tycker jag själv... bra på att låta folk göra det de är bra på och jag behöver inte göra allt. Liksom. Jag gör det jag är bra på och sen lämnar jag över. Och det blir också roligare för då blir man ju så många att dela på det roliga sen. Liksom.
Mm.
Då blir det inte så ensamt.
Jo, nu kom jag på vad du sa, den här lilla frasen som fastnade. Och det var i ett radioprogram som du gjorde med Anna Ternheim för några år sedan. Då valde du också en låt som handlade om ensamhet. Och vi behöver inte prata om den per se. Men har du känt dig ensam mycket i livet?
Men jag tror att jag har kommit till någon form av insikt att vi alla måste lära oss alltså, simma själv. Som Anna Dias så fint har sjungit låt om, tror jag. Om jag inte säger fel, jag hoppas inte det. Jag har inte tyckt om att vara ensam. Jag har alltid liksom, alla mina turnébluser har i princip tillbringats hos en bästa kompis i Mjösult som är konstnär där jag har suttit och tittat på när hon har målat tavlor för att slippa vara själv. Numera så tycker jag om att vara själv, vilket jag är glad för. Jag tycker om mitt eget sällskap. Jag kan liksom se fram emot det. Men det är ganska ensamt att vara artist, tycker jag.
Mm.
Alltså jag tycker att det är ganska ensamt. Jag tycker till exempel om att när jag pratar om Gils och Anda säger att jag får ju liksom beröm för allt, som om jag har kommit på allt och letat upp alla de här människorna. Vi är ju 19 personer som jobbar med Gils och Anda. Och nu när det har varit så otroligt fint mottagande av det, så är det så kul att jag kan dela det med 19 personer, för det är ganska tråkigt att sitta själv och klappa sig själv på ryggen och säga, gud vad bra du är. Liksom.
Mm.
Så det är, jo, ibland tycker jag att det är ensamt. Det tycker jag. Men jag försöker inte bli så rädd för det. För det är någonting som jag upplever att vi alla kommer landa i på något sätt i livet någon gång. Att bara jag kan känna det jag känner nu. Liksom. Jag kan förklara det, men det är ändå jag som känner det. Det är jag som upplever det. Där gäller det ju att hitta sin... Liksom, hålla sig själv i handen lite.
Men sen tänker jag mig att yrkesmässigt, visst, verandan som är liksom en stor produktion, men sen också med liksom när du är ute och spelar, även om det är en trio numera, så finns det ju ändå folk omkring
men
dig.
Men gud, liksom. Jag har ju de mest underbara... Jag menar väl mer bara att när jag firas, ja, så är det ju sällan människorna bakom finns med, och då blir det ensamt. Då är det viktigt att mitt jobb finns där liksom, så att jag har gjort jobbet med dem, så de känner i alla fall, så jag har någon att fira med. Och samma sak när det blåser och det liksom är dåligt, så är det också väldigt ensamt.
Mm.
Men jag är definitivt inte ensam. Jag, som sagt, nu ska jag fylla 50, ska ha en fest för första gången och har liksom valt att verkligen bara bjuda vänner, alltså nyckelpersoner i mitt liv och människor som jag vet att jag kan ringa när som helst på dygnet. Och när man tittar på en sån grupp människor så känner jag mig otroligt rik och tacksam och mjuk.
Mm. En lite oväntad grej, och vi behöver absolut inte fastna i det, men du blev ju utsatt för ett minidrev under pandemin.
Det liksom. Var inget minidrev i min värld.
Det var ett stort drev.
Ja, fy fan, det var det värsta jag varit med.
Okay. Mm.
Och jag är så arg fortfarande så jag knappt kan prata om det, för att jag blev liksom dömd som en girig person som i motsatsen hade sökt ett bidrag för människor som inte fick söka bidrag. Och jag upplevde hela den perioden som så himla orättvis. Och vill så gärna säga att jag förstår de här människorna. Jag vill säga det, för det hade varit ödmjukt av mig att förstå att de i sin egen situation kan sitta och tycka att mycket vill ha mer. Men jag tog så illa vid mig för att man blir inte bara en bidragstagare helt plötsligt. Jag har liksom, nästan jag och otroligt många kollegor med mig har aldrig vabbat och aldrig sjukskrivit sig. Alltså vi passar liksom inte in i systemen liksom. Vi har alltid, det är så många som har liksom klarat sig själva, försörjt varandra så många gånger. Så att när musiken helt plötsligt inte hade något värde och branschen knappt fanns och jag fick bajspapper hemskickat i brevlådan och liksom för 50 000 som inte täckte någonting eller kunde hjälpa alls vad vi ville hjälpa. Liksom. Mm. Och sen, så det var helt orimligt allting. Och sen vet inte jag, det kanske är så att det är helt rimligt att en person som jag ska leva i 2 år på mitt pensionsspar som jag egentligen ska ha när jag är pensionär, det kanske är rimligt, det kanske folk tycker. Men det är liksom, det rimmar inte med allt slit och allt man har liksom byggt upp under 30 år att det ska försvinna på 2 år. Liksom. Mm. Och så var det många som hade det, många som fick sälja sina hem. Och så. Och det är ju så livet ser ut för alla människor. I alla, alltså, jag förstår det, men det blev en väldigt liksom orimlig diskussion. Och jag valde faktiskt då att bara stänga av. Jag skrev, när jag blev uthängd så skrev jag bara att ni kan skämmas, ni är aningslösa. Det är liksom, man kan inte bara hata en människa från en dag till en annan. Det är helt orimligt. Mm.
Men det gick ju uppenbarligen.
Ja, absolut. Men alltså, det här låter så konstigt. Jag är så himla tacksam ändå för den erfarenheten idag. Jag var rädd då och jätteledsen. Men jag är faktiskt väldigt tacksam för jag lärde mig otroligt mycket om hur snabbt vi dömer andra människor. Jag är väldigt noga med att hålla mina kollegor om ryggen när dreven kommer, för att det är nästan aldrig liksom hela sanningen som kommer ut. Och vi är liksom, pandemin var ju liksom en ny situation för oss allihopa. Det var ju ingen som visste liksom någonting. Mm. Så att jag har mycket större förståelse för hur folk tänker. Liksom medias kraft och också synen på musik. Jag vet inte vad du tycker, men jag menar, Spotify kom in och liksom förstörde otroligt mycket längtan efter importerad musik och liksom ekonomiska delar för musiker. Sen är det ju, vill jag ändå säga att det är fantastiskt att ha hela världens musik i en liten telefon. Det är ju coolt liksom. Men våra unga människor nu växer upp med antingen att deras föräldrar har världens musik på ett konto eller betalar 99 spänn för all musik. Det är helt liksom, det säger sig självt att det är värdet liksom för skapandet finns ju inte med i den ekvationen.
Alternativet var väl i och för sig, kändes det som där då, någon slags helt oreglerad piratmarknad liksom.
It's all bad. Jag bara menar att vi gick från att betala i alla fall 100 kronor per album till att betala 100 kronor för alla världens album. Jo. Och det är ju, fattar ju vem som helst att den ekvationen är knasig.
Mm. Men då, och då ska man väl också ta i beaktande att du ändå kan tjäna pengar på dina gig och sådär. Många tänker mig, alltså framförallt är det väl, jag kan inte riktigt det här, men det är väl också de, alltså låtskrivare, deras...
Det är de jag pratar om.
Ja,
jag pratar inte om mina pengar. Nej. Verkligen, jag har aldrig sålt så mycket skivor i hela min karriär så att jag kunnat leva på det. Så att det är inte alls det jag pratar om värdet av musik. Mm. Skapandet liksom och alla leden som finns bakom.
Visst, mm. Men anledningen till att jag tog upp drevet var ju just kring ensamheten. Kände du dig ensam där? Eller hade du någon att hålla dig i? Liksom?
Mark Levengård ringde direkt. Marit Bergman hörde av sig. Det var de två som hörde av sig. Vad Mark sa kan jag inte säga utan att hänga ut en annan person, vilket jag inte vill sänka mig till. Men hans samtal var ju otroligt. Alltså det höll jag hårt i. Sen hade jag såklart min familj, där alla vet liksom vem jag är. Och det, man ska också säga att jag har inte gjort någonting fel. Alltså, punkt liksom. Utan det var ju mer folks bild av att de drog iväg och antog saker. Liksom. Mm. Så att, men jag kände mig inte ensam, men hotad. Mm. Alltså, orättvist behandlad. Liksom. Jag ägde inte min historia. Och valde liksom i väldigt stolt att liksom inte ens berätta hur liksom var pengarna gick, utan det var liksom man utgick från att jag stoppade dem i egen ficka, och det, jag blev så förbannad på det. Jag tyckte det var så jävla vidrigt.
Mm. Vart gick pengarna?
Till musiker. Mm. Alltså vi gjorde ju massa jobb för att musiker skulle liksom få pengar. Det gick ju inte att söka, alltså musiker kunde inte söka bidragen. Och sen var det många delar i det här som var dumt, för jag visste inte ens om när jag sökte det att det här var ett stipendium. Vi fick liksom, det här är vad som finns att söka för inställda turnéer. Sök.
Mm.
Så att jag, det var inte så att jag hade tänkt efter och kollat upp någonting liksom.
Mm. Ja, fan. Men det låter ju liksom, även om du tycker att du har lärt dig någonting då, så låter det ju ändå, det låter ju fan traumatiskt.
Ja. På sätt och vis, ja, det kan jag väl säga att det var. Mm. Det var ju liksom, det kommer ju följa mig. Det är ingenting jag kommer att lägga bakom mig någon gång, det tror jag inte. Alltså att det kommer ju alltid vara med mig liksom. Men det kommer väl annars se där hela pandemin var. Och jag menar, det fanns ju folk som gick bort liksom. Så att man kan ju sätta det här i relation till andra saker.
Mm. Jag kommer ju aldrig glömma mitt drev. Fan, det var inte en rolig vecka. Alltså. Det jobbigaste tycker jag, det var för att jag intervjuade Jimmy Åkesson.
Mm.
Och jag gjorde det på ett lite slarvigt sätt måste jag säga så här efterhand. Jag borde ha varit mycket mer påläst. Men jag tänkte att jag möter väl honom som alla andra gäster. Mm. Det var naivt att jag skulle fixa det.
Och vad
det.
Menar du med påläst då?
Jag hade en teori om att sen dag ett så hade alla liksom försökt dra ner byxorna på Jimmy Åkesson och få honom att bekänna färg, att liksom att så här få svart på vitt på att han fan är mig är rasist.
Mm.
Och då tänker jag så här, om landets vassaste journalister har försökt få det bevisat i 20 år, varför har de inte lyckats? Och då hade jag liksom en teori om att det kanske är för att han faktiskt inte är rasist utan mer entreprenöriell. Att han så här har sett att det finns en lucka här och det går jättebra i resten av världen att vara det här lite mer rasistiska partiet. Och då tar vi den och sen så kör vi på det spåret bara. Men den följdfrågan som jag borde ha ställt är ju så här, men okej, men om du inte är rasist då? Hur kommer det sig då att du är på liksom Finlands färja och sjunger extremt rasistiska låtar med dina partikamrater? Den ställde jag aldrig. Och det var jävligt dumt, för då hade det liksom blivit... Och den kanske borde ha klippts bort just därför. Men nu är det som det. Men framförallt så det folk blev...
Men kan man, förlåt att jag arbetar, men kan man inte bara diskutera det här med drev? Visst är det liksom... Visst är det bra att folk reagerar och ifrågasätter, men det är det här att man hänger ut och dömer någon utan att ställa frågan.
Mm.
Jag menar, man kunde väl bara liksom, hur många gånger har du inte läst en kvällstidning till exempel att vi har försökt nå personen utan att lyckas?
Just det.
Det är inte så jävla svårt. Nu drabbade inte det mig faktiskt. Det stod inte så i den artikeln i mitt fall liksom. Men jag menar, det är ju ganska ofta som man bara säger att man har försökt liksom kolla och så har man inte gjort det. Jag tycker drevet i sig har blivit en slags liksom en pandemi i sig.
Mm.
Det finns liksom ingen sakgrund, det är bara hat. Man bara vräker ur sig liksom skit ur sin egen litenhet liksom. Mm. Och
det kostar ju liv ibland. Alltså det
är ja, men det har polis... vi väl sett flera gånger.
Ja, exakt.
Liksom.
Polischefer och teaterchefer.
Men jag tror så här, jag reagerar på när du säger att det är traumatiskt. Jag har inte smakat så mycket på det ordet för min del. Jag vet inte om du skulle uppleva den veckan. Nu sa du en vecka, jag skulle påstå att för mig var det liksom, tog det rätt mycket längre tid att liksom verka ut det. Nu tappade jag vad jag skulle säga.
Nej, men då kan jag säga bara att det traumatiska i det var inte så mycket... för min egen skull, utan mer tanken på så här, okej, hur präglar det här mitt barn?
Mm.
Liksom, och min fästmö, när folk skriver min hemadress på sociala medier och säger att liksom, nu ska vi åka dit och spöa honom och sådär. Alltså, jag var jätterädd.
Och då kommer jag nu på två saker jag ville säga. Det ena är att traumatiskt, ja, det kanske, nu när du sa det så känner jag, ja, men det har nog varit det. Men jag vill ändå säga att utan min grundtrygghet, utan att jag vet vem jag är och att jag inte känner liksom skam, för det gör jag inte, jag är mer liksom, jag känner mig mer orättvist dömd. Jag känner mig ledsen för att folk verkligen trodde detta om mig på 2 sekunder utan att liksom ens fråga. Mm. Så hade jag nog, då hade det nog verkligen varit traumatiskt. Nu känner jag nog lite ändå när du sa det att jag ändå känner det ändå. Men jag är tacksam för min liksom grund som jag står på. Den är ändå jävligt stadig liksom. Och sen vill jag säga att jag har inte en aning om ditt drev. Jag har aldrig, och jag följer ändå liksom dig på Instagram och jag lyssnar. Så att därför så känner jag väl att, jag tror också när man är i den situationen så tror man att hela världen känner till det och alla har talat om det. Mm. Och så är det ju inte. Och det var liksom en av grejerna som Mark sa till mig, det där är en bubbla, du kommer snart ur den och då kommer det liksom släppa.
Mm. Men nej, jag var väldigt rädd för att gå ut. Jag hade luva och keps och solbrillor och hela skiten. Liksom.
Det var, hemskt ja, det var ändå. För att jag menar, dina intentioner var ju väl ändå bara goda liksom.
Sen var det ju tanken också att jag skulle intervjua alla partiledare. Men luften gick ju med lite efter det där. Ja.
Mm. Jag förstår det. Ja. Det är ledsamt tycker jag. Jag menar, det är ju minerad mark som fan. Mm. Liksom.
Sen tror jag också att det fanns liksom ett, alltså så här, jag tror att trogna Värvet-lyssnare då också tyckte så här att jag svek på något sätt, för att lite mellan raderna har väl något slags vänsterideal kommit fram ur mig liksom, och så tyckte de väl då att, ja men du som ändå bor granne med Palme, ska du verkligen bla bla bla, ja du fattar.
Men ja, det där är, ja, vi ska inte ge oss in på politik tycker jag, för det är så, eller jag tycker det är kul att hålla mig kring musiken och men det är så, det är också apropå att vi stod i köket innan du och jag pratade om att man gärna vill sätta etiketter på allting och färger och förenkla och diagnoser och sådär. Jag kan också tycka liksom att med den politiken vi har i Sverige idag, så varför måste vi blanda in färger? Kan vi inte prata sakfrågor liksom? Jag är ju en typisk à la carte politiker, eller politiskt intresserad person. Jag lyfter liksom de bästa delarna. Jag tycker det är skitsvårt att välja sida liksom. Jag tycker inte att liksom allting är bra på någon av sidorna. Det kan man väl se på två sätt. Att intervjua högerextremister och vara en mer vänstervilande person kan väl vara både upplysande och stärkande liksom, som att i så fall vara ett svek. Det tycker jag bara är en tolkningsfråga.
Ja, jag kan också tycka att det liksom, ja, det finns ju...
Nu har inte jag lyssnat på det avsnittet, vill jag säga. Jag blev väldigt nyfiken, jag ska snart göra det.
Men det finns ju också liksom, jag vet inte, man kan prata mycket om Sverige och liksom hur åsiktskorridorer och så vidare. Så här. Men jag vet inte.
Men visst är klimat, det är väl det jag var inne på från med drevet. Alltså visst är klimatet, det är liksom, det är också svårt att prata om saker och ting när man möts av hat direkt. Det finns liksom ingen, det finns ingen stig att vandra innan målet, utan det är bara pang på liksom. Du är dum i huvudet, du fattar ingenting. Ja, men är du inte intresserad av att höra hur jag tänker och resonerar, eller, och kanske på den vägen när du frågar kan du säga, men har du tänkt så här? Nej, fasen, det har jag inte gjort. Mm. Ett samtal liksom där det finns en respekt för varandra, där man kan lära varandra saker. Mm. Liksom.
Visst. Men du, jag tänker mig så här, det som är så härligt tycker jag med dig nu när jag hör, det pratas mycket i intervjuer nu om att om din stundade födelsedag, och du var inne på den själv för en stund sedan så här. Mm. Det känns som att du så himla mycket är vän med åldrandet. Har du erövrat det, eller har du liksom, har du alltid haft den där naturliga liksom nyfikenheten på vad som kommer?
Jag märker hur 5.0 liksom, eller 50 är en ålder som man ska ha, känna mycket kring liksom. Det märks. Eller så är det för att det är ett enkelt sätt att förhålla sig till en nyhet eller till någonting, jag vet inte. Men jag kan säga rent karriärsmässigt, genremässigt, så ligger jag ju i en genre som, där ålder absolut inte är en nackdel. Så att där känner jag ingen stress liksom. Som kvinna känner jag fortfarande att jag duger. Känns skönt. Är inte så intresserad av, eller rätt sagt inte alls, av några ingrepp på något sätt som inte har med funktion att göra. Än så länge i alla fall. Och sen ser jag fram emot den liksom harmonin som börjar smyga sig in. Apropå när vi satt och pratade om drev och så. Att jag kan, även om jag fortfarande är förbannad på saken liksom, så känner jag ändå en liksom ett lugn, liksom, att jag är på väg in i ett lugn och att jag kanske inte kommer bryta ihop om jag säger någonting idag som någon annan har någon åsikt om liksom, sen och känna, ja men vi tycker olika, bara det går bra.
Mm.
Liksom. Så att jag har en ganska, jag ser faktiskt fram emot det. Det gör jag.
Mm.
Och sen finns det också en anledning att fira livet i sig. Och det är också så klyschigt att prata om. Men jag har vänner som kämpar för sitt liv med bröstcancer och sådär. Så att jag känner liksom, det är ändå rätt coolt att få bli äldre.
Ja, och sen tycker jag också det här som du då står inför, att du ska få samla de människor som du har omkring dig som betyder mest. Alltså när man gör det, jag gjorde det senast då för snart 10 år sedan när jag fyllde 40. Men liksom att bara så här stanna upp i den kvällen och se sig omkring och vilka människor är och hur fina, hur mycket liksom finhet som är i det där rummet liksom.
Jag känner precis så. Och så närmar det sig lite nu också. Det är nästa vecka jag fyller år och sen efter, veckan efter det ska jag ha den här festen. Liksom. Så att jag, det är så här liksom, jag känner så här pirr. Det är häftigt.
Fint. Men har inte du en del som tycker att fan, det börjar liksom ta, alltså man ser ändå, för jag råkade säga här om dagen till Babben att ja, men jag har ju liksom 30 år kvar av min karriär. Så bara, men vänta nu, nej. Det har jag nog inte. Det är liksom kanske snarare 15, möjligen då 20.
Mm.
Och det krymper ju.
Ja, men absolut. Alltså, jag brukar se det. Det finns två saker jag ser då. Den ena är ju att jag kan ibland känna att hoppas att kroppen orkar liksom med saker som jag vill göra. Jag tycker, om jag ska säga något negativt med att bli äldre, för jag kan inte bara sitta och kvittra, så tycker jag ju att förr innan en turné så kunde jag börja bestämma för att jag ska börja springa. För att när man springer 3-4 dagar i veckan som sångerska, liksom, inte mer än kanske 5 kilometer, men de här tillfällena, så får man ett ganska god hjälp sångmässigt för att man har ett flås. Speciellt när man ska göra krogshow och sånt, där man springer på höga klackar i trappor och i 2 timmars show. Då är det liksom nödvändigt. Och det tycker jag var sad, den här krogshowen jag gick in. Då gick jag in 3 veckor innan, som jag alltid har gjort, och skulle liksom träna upp mig inför det. Och det var ju, det slutade med promenader. Jag har fortfarande börjat springa, för kroppen vill inte alls som den ville förr. Och jag har alltid varit så bortskämd och stolt över min kropp. Den har stått ut med fan allt. Liksom. Så det är inte kul med att bli äldre. Att det tycker jag är, och klimakterier och skit tycker jag också är öken. Kvinnokroppen får fan med utstå hur mycket som helst. Man får män som man blir gravid och man bär ett barn och sen ska man föda barnet och sen ska man amma barnet och sen så är man liksom fri några år, sen kommer klimakteriet. Det känns jag bara, så sådana delar är trist. Det var den delen. Och vad var den andra delen jag skulle säga?
Jo, att det är så lite tid kvar på något sätt.
Ja, och den andra grejen som är liksom sådär, som en liten ångest, det är att den dödsångest jag bär på, eller den som gör att jag tittar på tid, är att min liksom enda rädsla, Sandra, är ju att mina barn inte ska hinna bli vuxna innan jag försvinner. Det är också en sån här grej som jag tänker på. Och att när min yngsta dotter liksom kanske skaffar barn och sådär, hur länge får man vara med liksom, för att jag börjar simla sent. Ja, det var ju ett deppigt sätt att avrunda det, men annars så tycker jag nog ändå att det är mest skönt faktiskt.
Ja, men du har ju det känns som att det går åt rätt håll, va, på det stora hela med allt, eller?
Ja, men jag tycker ändå det faktiskt. Jag tycker att jag kan inte be om mer.
När ska du göra en egen skiva nästa gång?
Nej, men jag tror att jag ska sätta mig och skriva i höst. Det här är också en sån här grej. Man vill ju liksom att det ska komma över en bara. Man vill inte planera in. Men det hör jag rätt mycket kollegor som säger bara, det är skitsnack. Man måste planera in och man måste börja skriva, då kommer det. Jag har inte jobbat riktigt så. Men jag tror att jag ska sätta mig i höst och skriva. Jag tycker det blir svårare och svårare. Men det är också för att nu har jag börjat skriva musik själv, och det har ju inte jag gjort genom åren. Och nu, jag längtar liksom in i den bubblan. När jag skrev Havanna-plattan så var jag inne i en bubbla. Det var helt underbart. Och jag vaknade på morgonen och bara ville börja direkt. Liksom. Det är den underbaraste känslan.
Mm.
Så det är liksom dit man vill. Och sen tycker jag att jag har skrivit mina separationsplattor. Liksom. Jag är klar med det ämnet. Och nu har jag skrivit dem. Jag vill gärna skriva där jag står. Liksom. Och jag är liksom, vad ska det vara?
Men det andra varvet på något sätt kanske.
Mm. Kanske.
Mm. När giften är det då?
Nästa år hoppas jag.
Mm.
Det är planen.
Mm. Du, fan, lycka till med det. Grattis i förskott och tack så hemskt mycket för att du tog dig tid igen.
Tack snälla.
Thank you.
Jill. In på internet och köp biljett för att se henne i sommar. Hennes turnéschema innehåller bara massa härliga orter. Och med det stänger vi värvet för idag. Producent var Ninni Westin. Acast stod för plattform och försäljning. Och jag heter Kristoffer Triumf. Här är Jill Jonsson och David Richard. Jamestown Ferry. Hon steg på Finlandsbåten från Jills veranda. Vi hörs om max en vecka.
Finlandsbåten, hon får hem till sitt Karelen. Där stod jag och kameran i blåstäckan.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.